Vi har idag glädjen att säga välkommen till fader Stefan Dartmann som är jesuit och provincialföreståndare för den tyska ordensprovinsen och som under 2 månader har varit i Rom under den 35:e generalkongregationen. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur tycker du att de här 2 månaderna har varit?
Det har varit en fantastisk tid. Det är människor från hela världen som har samlats här. De flesta har aldrig träffats förr. Och kommer kanske aldrig att träffas, det vet man aldrig. Men en del har man ju lärt känna som provincial, som jag är, har jag kollegor i hela världen. Vi har träffats tidigare någon gång i Loyola för 2 år sedan. Så en del känner man, en del känner man inte. Men plötsligt sitter man och ska tillsammans välja ny generalföreståndare. Det är något fantastiskt. Det var det som den första delen handlade om. Och nu de senaste 6 veckorna har det varit mest arbete om olika dokument som vi ska förbereda och som förhoppningsvis ger nytt liv åt Jesu sällskap i olika länder och olika aspekter.
Var det svårt att välja generalföreståndare?
Jag tror det är en mycket andlig händelse och det upplever man också. Det finns inga fraktioner eller... Ja, det finns kandidater, nej, inte heller i den bemärkelsen, utan det finns några som man har tänkt på tidigare, som man har hört talas om. Men det börjar ju med så kallade murmurationis, alltså man frågar helt enkelt, vad kan du berätta mig om den och den jesuiten? Tror jag att han är lämpad till det? Var är hans svagheter? Alltså det man annars inte får göra, att skvallra, det ska man göra här, högst officiellt. Men i en rum och med stor ansvarskänsla så att man verkligen säger det som är meningsfullt och viktigt att säga och att veta om den ena eller andra. Och så har jag märkt att under flera dagar, det är 4 dagar, så kommer det plötsligt fram, vaskas det fram några namn och det uppstår en känsla av, ja, det är det som kan vara det givna svaret, det bästa svaret för det behov vi har idag i Jesu sällskap.
För många av oss var fader Nikolas en okänd stjärna. Kände du honom sen tidigare?
Jag har träffat honom tidigare, men jag kan inte påstå att jag har känt honom särskilt väl. Men jag minns att jag faktiskt på grund av det senaste mötet i Loyola hade sett honom som en tänkbar kandidat, om en relativt gammal.
Om vi går vidare till Jesu sällskap, vilka tycker du är era största utmaningar idag?
Jesu sällskap försöker ju inte bara arbeta i olika länder, utan också arbeta som vi kallar det för som en apostolic body, en apostolisk
kropp.
Ja, kropp låter väldigt fysiskt, men det är ju vad det är. Alltså ger ett gemensamt svar på de utmaningar som finns i hela världen. Vare sig det är Afrika som har stora frågor, Asien, där kyrkan är ny eller kommit in i en ny fas och där man helt enkelt vill försöka från hela Jesu sällskapssidan engagera sig. Det gäller flyktingar i hela världen. Ett stort problem som bara växer och växer. Och där vi genom Pararope som för 40 år sedan startade Jesuit Refugee Service tror jag gör en väldigt viktig tjänst.
Man talar ju mycket om globalisering, så det är viktigt att skapa goda globala nätverk.
Ja, precis, det är det. Och jag tror att Jesu sällskap har många förutsättningar att vara ett helt underbart nätverk.
Har ni fått nya riktlinjer under de här 2 månaderna?
Ja, vi har ännu inte fattat alla beslut och alla dokument har ännu inte gått igenom hela den nästan, skulle jag sagt, parlamentariska vägen som det ju de facto är. Men jag tror det kommer att bli nya impulser för hur vi arbetar idag, vilka områden vi ska prioritera, hur missionen, alltså vårt eget uppdrag, ska se ut idag. Och globaliseringen ställer nya utmaningar. Kommunikationen ställer de mycket utmaningar. Det talar vi här i Radio Vatikan. Det är en fantastisk värld som har ändrats enormt och som också påverkar vårt sätt att arbeta. Vi talar idag om frågan om vi ska ha någon slags virtual university till exempel. Vi använder oss av de kommunikationsmedel som finns för att Jesus och Kristus ska vara mera känd, för det är det vi åren är till för. Även generalkongregationen har ju arbetat mycket med blogg och med internet och vi satt varje kväll framför våra computer och har tagit reda på de dokument som just hade kommit och översatts till andra språk och sådär. Så det var en stor skillnad, säger de som har varit med för, gentemot tidigare kongregationer.
Hur ofta är det generalkongregationer?
man kan ungefär säga vad 10 år hade de facto varit. Normalt ska det vara, bara vara när den nya generalföreståndaren ska väljas. Men det har funnits, i synnerhet efter Vatikankonciliet, anledningar att träffas lite oftare och försöka justera lite grann den innehållsliga aspekten av vårt uppdrag idag.
Ni var även på audiens hos påven.
Ja, det var vi.
Vad sa han till er?
Jo, det var en otroligt uppmuntrande och välvillig tal han höll till oss. Så det blev vi väldigt mycket uppmuntrade av, det kan jag säga. Det hade vi inte väntat oss.
Det var betydelsefullt.
Ja, det var betydelsefullt. Och det har han sagt mycket innehållsligt som kommer att citeras i våra interna sammanhang men också utåt väldigt många gånger för att säga att det är det som påven vill att vi ska göra. För han har verkligen uttalat sig och han har sagt att kyrkan och han själv har stora förväntningar att vi hjälper honom i hans uppdrag.
Är det några punkter? Vad vill han?
Vad vill han? Han vill att vi ska gå till de gränser som finns, att vi tar de utmaningar som just kristendomen möter i en pluralistisk värld, i en värld där materialism på andra håll tar över. Att vi försöker göra förståeligt vad magisterium, vad läroämbetet i kyrkan vill säga och vill föra fram som budskap. Och att vi hjälper honom att ge de svar som kyrkan behöver idag. Så det intellektuella apostolatet å ena sidan och samtidigt och som en förutsättning till detta att vara förankrat i den traditionen som de andliga övningar som en själv hade just gjort en vecka innan dess hos en jesuit står för. Alltså de andliga övningar och allt det som de står för å ena sidan och sedan det intellektuella apostolatet, det är frågor som hur tron och förnuft hänger ihop, tron och rättvisan, tron och inkulturationen. Det är de områden jag tror att jesuiterna är bra på att arbeta med och som man har uttryckligen bekräftat att vi ska vara. Där ska vi vara.
Och var beger du dig nu?
Ja, hoppas att vi slutar på torsdag. Det är ju inte säkert för den sista omröstningen har ägt rum och kongregationen säger nu har vi gjort vårt och sen hoppas jag att jag kan ta flyget på fredag till München för att där är provincialatet, det är kurian som vi kallar det för och där väntar mycket arbete på mig.
Ja, det kan jag tänka mig. Vilka är dina arbetsuppgifter?
Jag är ansvarig för 420 jesuiter som mestadels arbetar i Tyskland men också i Sverige ungefär 1820-tal och i Danmark plus en del medbröder som tidigare har för årtionden sedan till Zimbabwe, till Indonesien och andra. Som jag ska besöka alla de medbröder, tala med dem om vad som är deras arbete och uppdrag, hur de mår i sitt andliga liv och personligen och bekräfta deras uppdrag. Men också flytta dem om så behövs.
Berätta för oss, Fader Dartman, för oss som inte vet, varför pratar du så strålande svenska?
Ja, strålande, det låter jag ha osagt, men jag har ju varit kyrkoherde i Stockholm. Jag kom själv på 80-talet redan till Sverige och har större delen av mitt vuxna liv som jesuit i alla fall tillbringat där. Och längtar tillbaka dit men har för närvarande ingen chans att komma dit.
Mm. Vilka är dina goda minnen från den tiden?
Och jag har många goda minnen. Jag har fina minnen från Uppsala studenttiden där jag lissade. Jag har fina minnen från ungdomsarbetet som jag tycker är strålande. Jag har fina minnen faktiskt från ekumeniska samtalet som ju i Sverige är på en bra nivå. I synnerhet på det praktiska samarbetet mellan församlingar i Stockholm. Där har jag fått goda vänner i alla samfund. Och jag har väldigt fina upplevelser och minnen av gudstjänster mitt i storstan och församlingslivet där. Så det var en församling, Sankt Eugenia församling i Stockholm som jag verkligen tyckte om och som jag kände mig hemma.
Vi tackar dig så hjärtligt för att du kom hit och berättade för oss.
Ingenting att tacka för.